säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Vi inleder med att tillkännage att vi slutar göra något och börjar göra något annat. Vi börjar med det vi ska sluta med.
Ja, lite ordvrickande där.
Ja, det blir lite rörigt.
Ja, det som vi slutar, det som vi har bestämt oss för att sluta att göra. Ska du twerka lite för oss?
Lägg av.
Nej, men då har vi med Ballon d'Or att göra. Mm. Och att det var ju Ballon d'Or gala då på måndagskvällen. När Luka Modric och Ada Hegerberg fick utsågs till världens bästa fotbollsspelare. Lite, om man hårdrar det väldigt mycket på grund av oss, eftersom vi då under ganska många år har haft Sveriges röst, journaliströst i detta. Vilket det orsakar en del stormar genom åren. Mm. Det känner vänner till Offsides podcast till. Men vi har bestämt oss nu att vi säger upp vår röst.
Ja.
Vi lämnar in vår avskedsansökan till France Football senare idag.
Så är det faktiskt.
Det finns inte rimligt att vi ska göra det här längre.
Vi tycker inte ens det är kul. Dels hade vi oerhörda problem det här året. Det är föranletts av någon typ av ångest att vi ska ha den här rösten när vi själva inte är den typen av personer som tycker det är rimligt att säga han är bäst i världen. Vi har inte någonting med den kvinnliga att göra, där får inte vi rösta.
Är vi inte så intresserade? Så, och det är väldigt många andra, vilket också gör att man känner sig, det är dumt.
Ja, liksom. Det är bättre att någon som verkligen känner för det här får den svenska rösten. Vi ska inte ha den. Sen så är det för luddigt i de här. Vi var ju nära att göra någon slags demonstration. Bara rösta på defensiva spel. För att det är så jävla luddigt med det här fair play. Och man tar inte in. Ska man ta med Ronaldo efter vad som har hänt här? Och han har uppträtt sig. Och sen kan man då vända på. Ja, men då kanske inte man ska ta med Modric heller. För det här med Mene. Det här med sitt hemland i Kroatien. Kan man inte ta med Messi, skattebrott och sådär. Vad är fair play? Och vad är liksom. Vad ska man gå utifrån och sådär. Det är, allting är för luddigt. Och vi tycker inte det är kul. Så att vi ger upp vår Ballon d'Or-röst. Så får vi se vem som tar över den.
Det är återstår att se vem som får ta över den då. Men så gör vi. Jag noterade också. Det var ju minst sagt lite pinsamt. När då världens bästa fotbollsspelare Ada Hegerberg blev tillfrågad om hon kunde twerka då av den här.
Jag visste inte ens vad twerka var.
Nej, jag fick försöka visa dig här i morse. Vilket jag är glad att det inte var rörligt på. Det var ju pinsamt på alla sätt. Och det kan vi bara konstatera. Jag vet inte om du noterade att Kylian Mbappé satt i publiken. Och det var en liten snabb klippbild på honom. Han såg lite lätt förvirrad ut. Och det här var faktiskt vår praktikant Jocke Forsell som hade noterat detta. Att i väldigt många texter, för det skrevs ju såklart världen över om den här fadäsen. Eller, och han kanske bara var sig själv, den här Martin Solveig och ett as, vad vet jag. Men att det skrevs ju väldigt som en bisats, så ville man gärna ta upp Mbappé. Att där satt han och såg förvirrad ut, underförstått att han tyckte det här var åt helvete. Vilket han förhoppningsvis tyckte. Men vi kom fram till att herrfotbollen på den absoluta toppnivån är väldigt behov av en good guy. Mm. Och att det finns en förväntan på att Mbappé ska bli den personen. Man har liksom Ronaldo och allting kring honom. Messi är ju liksom avstängd som person lite. Han är ju mer en gudomlig fotbollsspelare. Mm. Och resten är rätt mycket dudes. Så. Mm. Har väl lite med att göra med reaktioner under VM-finalen. Med inspringningen och Pussy Riot och så. Och att han ändå försökte förstå det. Mm. Så. Att nu vill man lägga väldigt mycket förväntan på Mbappés axlar, tror jag. Även så här moraliskt, att vi är verkligen behov av en bra person. Kan du bli den, Kylian? Mm. Därför drogs det här upp väldigt mycket gånger. Fast det bara var en klippbild på honom i en sekund. Mm. Det är intressant.
Ja, det är det. Därmed, Johan, släpper vi Ballon d'Or för gott. Är det så?
Ja.
Inte ett ord till om Ballon d'Or i denna podcast.
Nej, vi kan ju testa.
Ja, vi testar. Och så går vi till det lite roliga då, som vi ska avslöja här, som vi har sagt att vi har jobbat på en hel del under hösten, och när vi gick ut med spelstopp så sa vi det att vi var ju behov av att hitta nya sätt, att hitta några tusenlappar som kan göra att vi kan fortsätta göra den journalistiken. Och många prenumeranter har vi fått som har bidragit till den här förhoppningen att vi ska kunna fortsätta. Men detta var ju en del som vi hade i bakhuvudet, och nu har vi lanserat detta. Och det är helt enkelt att du och jag ska ge oss ut i storstäderna först och främst för en föreställning i mars månad.
Med allsvenskan som bärande tema.
Det är väl det. Vad sa du in då?
Tyckte det var tråkiga ord. Så är det. Det här är någonting helt nytt, speciellt för oss. Mm. Och jag tror att ingen har yttrat meningen en scenföreställning med allsvenskan som bärande tema tidigare. Nej. Den kan vi vara först i världen med. Mm. Vi ska till Stockholm, Skala Teatern, Malmö, Malmö Live och Pustervik här i Göteborg. Mm. under 3 dagar i mars. Det är den 17 mars i Malmö. Den 18 mars på Skalateatern i Stockholm. Skalateatern, du vet vilka som äger den.
Ja, jag vet hur stort detta är för dig.
Grotesko. Och så Pustervik då den 19 mars. Mm. 3 dagar i rad. Lagom tätt in på den allsvenska starten 2019. Mm. Och det här är alltså, i alla fall inte i våra huvuden, ingen livepodd.
Definitivt inte.
Det har vi fått erbjudande om att göra flera gånger. Och alltid känt att det tror jag inte vi gör så bra.
Nej.
Utan att det här är alltså ambitionen att göra just en skriven föreställning.
Mm.
Och vi håller på att jobba på manus just nu.
Ja.
Och vi har roligt med
det. Ja, väldigt kul faktiskt. Det känns som att vi kan ju skriva, men vi vet ju därmed inte vad som fungerar på en scen. Så vi jobbar oss fram och tillbaka och ska jobba med timing och sådana saker. Och det ska kännas avslappnat givetvis, men vi har ju varit väldigt noga när vi valt lokala. Att vi vill ha sittande publik, den ska inte vara den här mingelkänslan som vi har haft lite tidigare på event när vi har gjort grejer och så.
Man kommer dit och är fokuserad.
Precis, och det liksom ringer i klockan och man sätter sig ner och så. Så blir man underhållen i 1,5 timme i alla fall.
Förhoppningsvis då. Så pass länge siktar vi på en 90-minuters match.
Mm.
Där ju då vi såklart kommer vara på scen, men det kommer också bli... Jag lovar lite specialskriven musik och kanske några gäster på ett hörn, men som då är lite mer kanske en del av showen.
Precis.
Än att de bara kommer definitivt inte upp och intervjuas.
Nej, för fan.
Vi är ju fortfarande lite i starten, vi har kommit halvvägs med manuset och sen ska vi repa.
Mm.
Det här är ju helt nytt för oss, men vi tror, det känns skitkul.
Ja, verkligen. Riktigt
och lite roligt. Läskigt.
Det också. Men som sagt, det är då i Malmö den 17 mars, i Stockholm den 18 mars, i Göteborg den 19 mars.
Och vi har Carlsberg som samarbetspartner.
Ja, det ska vi verkligen säga. De hjälper till och gör det här möjligt att vi kan åka ut på det här. Det är ju många timmar vi lägger på detta. Så att, tack Carlsberg för detta. Och då ska vi säga, vill man nu köpa biljett? Och det vill vi ju att ni ska göra. Vi vill inte sitta där och prata inför 8 personer på Skalateatern.
Nej, det kan ju bli ett roligt poddavsnitt i efterhand om att floppa helt enkelt. Men det vore kul om lite fler kom än så.
Precis.
Har man en, gillar man den här podden, vilket ju många gör, så finns det ju ändå goda grunder för att det här kan kännas kul.
Mm.
Och faktiskt se det här. För det är lite av en, jag ska inte säga once in a lifetime, men det är i alla fall unikt. Det är något nytt, det får folk tillstå.
Sen
kan man tycka att det antingen är pretentiöst eller knasigt, men något nytt är det. En föreställning om allsvenskan.
Absolut. Och vill man då köpa biljett, först och främst ska vi säga det, är man prenumerant på Offside så har man rabatt. Då har man 50 spänn rabatt. Då kostar det ungefär 225 spänn om man är prenumerant.
Enklast är väl att gå in på offside.org/offsidelive.
Precis. Offside Live, det är det vi har döpt den här lilla turnén till. Offside Live. Så offside.org/offsidelive. Går man in där, klickar man väldigt enkelt hem några biljetter. Till sig, till julklapp kanske, till en kompis, till sin partner. Det är perfekt läge för det nu.
Och det är alltså, kan jag dra datumen igen, den 17, 18 och 19 mars. 17 mars i Malmö, 18 mars i Stockholm och 19 mars i Göteborg. Klenoderundan hade du som ett tidigt förslag på vad den skulle heta.
Ja, just det.
Men nu går den under lite mer breda namnet Offside Live.
Ja, vi kanske ska ta det när vi ändå är här med Klenoder. Jag fick ett mejl för ett par dagar sedan från en lyssnare som tackade för podden och han läste tidningen lite då och då. Så skrev jag att jag måste tyvärr rätta er med en sak. Ni vet vad skillnaden är på en klenod och en anekdot, va? Ni använder det helt fel. Jag har inte svarat honom än. Men han lyssnar säkert på detta. Så att nu tar vi det en gång för alla. En gång till. För länge sedan så pratade vi Anders Limpar.
Det är fel.
Bara roligt och det vet vi om. Men för länge sedan pratade vi Anders Limpar. Och när han skulle prata, dra en härlig anekdot. Så sa han, nu ska jag dra en klenod. Och sen så satte det sig. Och sen så har vi återkommit till det som en liten hommage till Limpan.
Ja, och även om det då var fel det Limpar sa, så lät det på något sätt alltid fint när han ville dra fram en ny klenod, som han alltid sa. Och då var det kanske till exempel då en liten story om Good Old Arsenal eller så. Mm.
Det kan ju bli
det är ett medvetet annan, fel, men de flesta har nog fattat det.
Absolut, och det är klenodgaranti i alla fall när vi är på den här lilla turnén då, Offside Live. Så in där och räka och köp en biljett. Då blir vi väldigt, väldigt glada.
Ja, det ska bli jättekul. Just det här avsnittet, det gör vi i samarbete med PlayStation. Som har Sveriges bäst säljande konsol med största och bredaste utbudet av spel. Och med kraftfulla PlayStation 4 Pro kan du spela spelen i 4K. Och med PlayStation VR headset kan du uppleva ett helt nytt sätt att spela.
Ja, och vi har också det här avsnittet i samarbete med Halebop som är glada över att vara en sponsor till Offsides podcast. Och de tog detta beslutet efter spelstopp. Många ska få ny mobiltelefon under julen och på halebop.se så kan man passa på att byta in sin gamla telefon. Så får man inte bara bättre pris på sin nya lur. Den gamla får också en chans på några fler års livstid. Och detta säger Halebop är schysst på riktigt.
Lyssnade på Simon Banks och Johannes Frendéns podcast förra veckan. Vi nämnde ju ett antal olika poddar när vi gick igenom lite av det sportpoddutbudet här i förra avsnittet. Förra veckan så tog de upp svenska politikers benägenhet att uttrycka sig i fotbollstermer. Ja. Eller använda sportspråk överhuvudtaget. Och ett exempel var väl då Ulf Kristerssons in i kaklet, som han då haft som ett mantra under hela valrörelsen och även efter valet, att han ska ta detta in i kaklet. Mm. Som ju då är ett gammal simterm egentligen, som Tommy Söderberg är lite fotbollifierade. Och jag mindes då att vi var ju faktiskt ganska tidiga med att göra spaningen om att politikerna ger sig in i sportland. Mm. Det här var redan under vår första år med podden, 2014. För det var inför den valrörelsen som någonting hände. Mm. Då hade vi ju dels en fotbollsintresserad statsminister, Fredrik Reinfeldt. Och också en sportintresserad, fotbollsintresserad utmanare, Stefan Löfven. Jag vet inte om det berodde på det. Men då kunde man se att det verkligen tog skruv. Och jag tror vi nämnde just någon partiledardebatt där Fredrik Reinfeldt då skulle försvara sin position som statsminister och Löfven var utmanare. Och en lite, du vet hur Löfven är när han är lite ivrig och kanske lite snubblande på orden. Mm. Och då gjorde han någon handbollsliknelse där. Mm. Med att, det finns någonting som heter passivt spel i handboll, Reinfeldt. Så här, då måste man släppa bollen till någon annan. Så här, och var på Reinfeldt då snabbt. Så här, du vet ju inte ens vad du ska göra med bollen, Stefan Löfven, om du får den. Och så har man Björklund på en kant, så Stefan Löfven pratar om handboll. Han var ju inte ens ett lag att ställa på banan. Och så fortsatte det så där. Och det tog, var många fler exempel än så. Mm. Och det är ju kul att fler uppmärksammar det. Man får väl säga att spaningen som vi hade höll, mm, det har inte lugnat ner sig.
Nej, för fan.
I fredags, efter faktiskt att vi hade haft en liten manusdag, mm, hemma hos dig, så lyssnade jag på en intervju med Anna Kinberg Batra, tidigare moderatledare då och aktuell med att ha skrivit en bok nu, mm, om spelet där och som fick henne att lämna, mm, jobbet. Och det var något nytt rekord faktiskt i fotbolls- och sportliknelser som hon ägnade sig åt. Mm. Det var, jag kan inte återge allting, men det var, hon utnämnde sig själv att hon hade varit lagledare och hon kallade liksom staben för mina spelare. Mm. Pratar om det blå laget och det röda laget. Och man måste ha en taktik, sa hon, men man måste också vara beredda och anpassa taktiken efter saker som händer för att kunna göra mål. Mm. Och det blir svårt att göra mål, sa han, om mina spelare inte alls vill ha bollen. Vilket är en metafor då, för att de hade inte förtroende för henne.
Ja, det stod passningsskugga.
Ja, det kan man lugnt säga. Så. Och nu har vi ju dessutom ett läge i politiken där den befinner sig, alltså svenska inrikespolitiken, i ett ovanligt intressant silicisenläge. Mm. Där det ska värvas, eller där det försöker värvas och lockas över till andra sidan. Jag har ju få missat då att vi inte har en regering på platsen. Löfven och andra har sonderat. Och just nu så pågår väl samtal mellan Stefan Löfven och kanske framförallt då från alliansen Centerpartiet och Liberalerna. Mm. Annie Lööf och Jan Björklund. Han ska då försöka locka över dem, värva dem, mm, helt enkelt. Var på dem då i sin tur kommer med vissa kravlistor som de måste få tillgodosedda för att kunna tänka sig och skriva på för Löfven. Mm.
Och man kan säga att det står ännu mer på spel här än vad det står för IFK Göteborg eller AIK under silly season fönster. Utan spricker de här förhandlingarna så står ju ett omval, ett nyval runt hörnet.
Precis, och det är också såklart känsligt för att det är ju en motståndare tidigare som man förhandlar med och en, liksom en rival. Det är ju liksom en Djurgården-AIK värvning på gång, mm, om man ska dra det lite långt här. Ja. Men eftersom vi har ett silly season-läge här och för att lämna politiken och dra det lite till fotbollen, så tänkte jag att om vi gör tvärtom då, att vi försöker inspireras av politiken istället för att de inspireras av sporten, mm, så såg du kanske förra veckan att Astrid Ajdarević, mm,
meddelade... Han är ute och fiskar.
Ja, han är ute och fiskar. Mm. Eller han vill att... Eller han är bete kanske, jag vet inte. Han vill att folk ska börja fiska om honom.
Ja, just det. Just det, han lägger sig i havet.
Ja, nära ytan.
Ja, precis. Kom upp lite då.
Ja, ja, men beredd att slita sig om det inte känns riktigt bra.
Absolut. Klipsa av linan.
Ja, nyheten då var att han bryter sitt kontrakt med AIK Aten, där han varit ett antal år. Han sa då i en intervju med Fotbollskanalen och pratade om vad som kommer hända nu. Så sa han att jag ska hem, och så får vi se vad som händer. Jag har barn som väntar, min fru är gravid och det är några månader till januarifönstret, så jag har lite att tänka på. Vi får se om det blir Sverige eller något annat, det vet jag inte. Och i klartext betyder det här då börja fiska. Då tänkte jag, om vi, han öppnar ju för Sverige och vi har såklart, han är inte landslagsspelare, men han är ju en spelare som tidigare har visat att han har hållit hög allsvensk klass i Örebro och i Norrköping och har ju förmodligen ganska mycket att ge till många lag. Så man får ju ta för givet att en hel del sportchefer noterar Astrid bryter kontraktet och det här skulle kunna vara intressant. Och bara som ett litet tillfälle då för att kasta ljus på några av klubbarna och var de befinner sig just nu, så tänkte jag att vi kan väl utse några av potentiella allsvenska intressenter för Astrid Ajdarević och bara försöka föreställa oss hur de december 2018 säljer in sig själva. Mm. Hur de skulle få honom på kroken. Och ska vi säga att vi använder oss av de tre Stockholmsklubbarna, Norrköping kanske, där vi båda har spelat och som vi kom tvåa, Malmö, och ska vi kanske slänga in Falkenberg? Han kommer ju från Falkenberg.
Good old sakes.
Ja, precis. Det är väl inte moderklubb, men det var där han blev seniorspelare och debuterade i A-lag och sådär. Mm. Vi behöver inte göra det här till ett kammarspel, men jag kan ta lite rollen av Astrid här. Mm. Och så kan väl du bara tänka att du ska försöka sälja in respektive klubb till Astrid. Mm. Vad de har som talar för sig just nu. Ska vi börja med AIK?
Ja, då tänker jag att Björn Westrum, han står för biljetten, flygbiljetten till Stockholm. Han tar med sig Astrid till flott ställe, Niklas Ekstedts LD-restaurang på Östermalm. Och säger när de slår sig ner att en Michelin-spelare ska äta Michelin-mat. Mm. Lite nöjt, skockar för sig själv lite. Han säger att de ska röka cigarr lite senare under kvällen.
Visst, det var han förtjust i matliknelser i Västerum? Hade han inte något med någon sås när du intervjuade?
Precis. Och så beställer de in avsmakningsmenyn där på Ekstedts krog. Och så säger han så här, du har haft en del skador, Astrid, men inga överkroppsskador. Det uppskattar vi i AIK. Och detta är en av anledningarna till varför vi är sugna, jävligt sugna på dig. Du tror på dig själva, jag märker det. Du har AIK-stilen i dig, du är kaxig, du tar inte skit från en jävel. Ska vi ta den där cigarren nu? Det är lite så, han räknar med att Astrid inte ser på någon annan klubb än AIK.
Ja, han är så pass bekväm och kaxig nu, eller han har ett sånt självförtroende nu i Västerum, så han behöver inte ens nämna att de är regerande mästare och att vi har ett Champions League-kval som väntar.
Allt talar för sig självt.
Ja, så. Ja, det är väl ganska bra. Astrids möjliga tvivel då, om jag ska ta rollen som Astrid med cigarren här, så skulle det väl vara att ser lite trångt ut på mitten, Björn, kanske. Jag har Sebastian Larsson där och Adu och Kristoffer Olsson. Du vet ju att jag är en spelare som vill ha mycket frihet. Mm. Och så är det inte lite, jag kikade lite på min laptop på en del AIKs matcher. Det var ju inte, det var ju lite handbromsen då. Är det verkligen jag?
Så det vet de. Nu kommer antikotten in alltså.
Ja, men det är det möjliga tvivlet. Ja. Och så har vi Djurgården. Det är lite snällt av oss nästan att dra in dem här. För de var ju inte topplag säsongen som var. Vad kan de ändå ha och locka med?
Ja, men det skulle väl kunna vara lite så att det finns ju verkligen en plats att ta i det laget.
Här är Superbosse som förhandlar.
Ja, det är det. Ja. Definitivt. Ja. Jag vet inte om de
han börjar ju gärna personligt. Hur är med farsan?
Han bjuder nu hem honom. Ja. Sitter och bastar lite grann. Ja. Och börjar sjunga lite och kasta snusen i väggen och så. Kan bli lite blött.
Ja.
Och jag tänker att han pratar ändå. Vi har möjligheter till att, menar, Jonas Olsson tackar för sig. Kim har tackat för sig. Isaksson har tackat för sig. Det finns möjlighet att få en bra lön här. Astrid. Kan säkert matcha både Malmö FF och AIK på så sätt. Och du kan komma in här. Och vi är i behov, Djurgården är i behov av någon att bygga laget runt. Och det är den gubben vi tänker på.
Ja, vi har nya tränare som har gjort skitbra i en annan klubb. Mm. Nytt avstamp.
Just det.
Kan man tänka sig om man tar ut kanske tar ut Astrid till skärgården där den har ett ställe då, Bosse Andersson. Kanske likt, det var någon klassisk förhandling med Neymar. När man skulle få honom att förlänga med hans brasilianska klubb och inte välja Europa, så satt Neymar och hans farsa där. Och så hade de väl planterat klubbledningen att Pelé liksom av en slump skulle ringa mitt i förhandlingen. Och bara säga, oj, hej Pelé, jag sitter här med Neymar. Vill du säga något till honom? Ja, du tycker han ska stanna, ja. Ja, ha det bra, Pelé. Att antingen om Kim Källström får vara det samtalet, eller att Kim helt enkelt är med, lite som en intelligent garant för att vad det här är för klubb och hur det funkar att komma hem efter många år utomlands.
Ja, just det, precis. Ja. Ja, men det är bra.
Mina, eller Astrids tvivel här är väl givna. Är Djurgården tillräckligt bra? Konstgräs och inget Europaspel. Men hur mycket skulle du erbjuda, sa du?
Typ. Precis.
Ja. Och Hammarby då?
Ja, men Hammarby, och det skulle väl kunna vara lite grann det som kanske också ligger i fartet för Djurgården. Det är ju plastgräset, för det första. Men därmed så kan du ju givetvis locka med publiken, trycket. Och lite så samma som Djurgården och Bosse kan säga, så kan Jesper Jansson säga också att Kennedy har slutat. Du kan bli den killen som sätter en frispark och fångar ölen. Du kan bli viral.
Ja, så. Du kan bli viral. Det är kul att det kan vara ett argument numera. Ja, visst. Och kanske att även om de tappar lite på slutet, så med början av någonting som kan bli väldigt mäktigt. Sådär. Mm. Ja, mina tvivel är väl lite liknande då. Här med kanske lite what about the money. Mm. Har ni cashen? Och kanske att han har ju noterat att det krävs att det blir en viss typ av cupsegare för att det ska bli Europaspel för Hammarby också.
Just det. Mm.
Och Norrköping då?
Ja, Norrköping tänker jag mest att det är Peter Hunt som har mötet.
Mm. Kanske både Hunt och Jens Augustus.
Ja,
men Hunt är med.
Ja, Jens är lite för snäll för att säga det, så det är Peter Hunt som säger det. Men han
Hunt
säger
ju efter att ha sagt, och så säger han, och fotbollsbiten då Jens? Och så går Jens igång.
Ja, precis. Men Hunt säljer in detta som att det är så här att vi pratar inte om det öppet, men skriver du på för IFK Norrköping så kommer du bli aktuell för Jan Anderssons landslag.
Ja, just det. Den har vi också.
Den har vi.
Ja.
Och det är ju ändå någonting som imponerar på Astrid.
Ja, han har många exempel där. Mm. Ja. Ja, så kan han ju också, han har ju varit i Norrköping.
Mm.
Och han var ju där innan Norrköping lyfte på riktigt.
2011-2012.
Någonstans där. Men, och då var han ju stjärnan i laget och är van att få ta plats där.
Mm.
Men också att han fick inte vara med om när de vann SM-guld och sen faktiskt liksom har en ny position i svensk fotboll.
Mm.
Lite så, kom hem och finish what you started.
Mm.
Så, att du vill vara med om det här i Norrköping.
Precis.
Mina tvivel här är väl lite bo i Norrköping igen. Efter Aten har valt med en viss typ av puls kanske.
Ja.
Och att det kanske kan vara lite svajigt bakåt med Ante Johansson borta och sådär.
Ja,
men jag hör vad du säger, Hunt. Jag ska fundera.
Ja. Landslaget, Astrid.
Ja. Malmö bör väl, ja, de bör väl alltid nämnas i sådana här sammanhang. De har ju cash.
Ja, de har ju cashen. De har ju också någon slags självförtroende som gör att det är mer att de hör av sig, Daniel Andersson hör av sig till Astrids agent. Lite sådär, är det så att Astrid är intresserad, så då kan väl vi också vara intresserade. Och sen så är det inte så mycket mer av det.
Nej.
Bollen ligger lite grann i Astrid och visar att han vill till Malmö FF.
Det malmöitiska, du vet vilka vi är.
Ja, precis.
Vi är, vann kanske inte, men nu har vi något bra på gång med Rössler och vi har varit tydliga dominanter. Ja,
vi behöver inte lägga upp en PowerPoint-presentation som Westerström och som Jesper Jansson. Du vet vad vi kan liksom.
Mm, känns ändå som att Astrid är en kille som gillar att man krusar för honom lite.
Mm.
Så kanske att han får lite tvivel på grund av det. Och sen noterar han kanske med Bakiro och Christiansen att lite likt så i AIK, vilken blir min roll i detta.
Mm.
Och så Falkenberg då.
Ja, jag tycker att det är Hasse Eklund som tar emot samtalet från Astrid. Han säger att han ska komma hem och hälsa på familjen och sådär. Och så säger Astrid att Hasse, du sa att du skulle hämta mig på tågstationen. Nej. Buss 57 går om 20 minuter. Ta den, jag sätter på en kanna kaffe så länge. Och så kommer de in. Båda fattar att det inte är aktuellt, men de ska ändå ha den diskussionen för att det ska kännas värdigt båda på något sätt.
Ja, just det. Men också, det kan man gilla då att man inte försöker låtsas vara någon annan då i Falkenbergs fall här.
Mm.
Utan att man är den man är, helt enkelt.
Mm,
men precis. Det finns ju en, man skulle inte kunna locka med, vi kan titta på arenanamnet Astrid. Vi kan tänka oss en Astrid, alkoholfri arena.
Ja, det är också ett S.
Och skulle det inte vara härligt och liksom bara känslan att spela i Allsvenskan med din gamla klubb?
Mm.
Jo, visserligen, men
Vad skrejar Strand, vi har ju den.
Han vill inte kämpa i botten där. Nej. En säsong. Nej, jag tror Falkenberg är med för att de måste.
Mm.
Så är det väl. Ja, vi får se var han hamnar. Vad tror du ligger bäst till? Om vi bara ska gissa.
Av de allsvenska.
Efter dina prestationer.
Jag skulle nog ändå säga att Hammarby ligger nog lite bra till.
Ja, då har de ju kanske också, i och med att de har junior borta ett halvår till. Nu värmer de på Janic, men de behöver ju kanske lite mer. Det sa faktiskt Jesper Jansson i den här 3-5-2-podden också, att de har saknat någon som kan trä in de här passningarna.
Ja, du ser. Det behöver en frisparksfot också.
Inget dåligt tips.
Nej. Förra veckan så såg jag en av de absolut bästa sportdokumentärer som jag har sett. Den går in på topp 5-listan i alla fall, det måste jag säga.
Mm.
Och det var Over the Limit som sändes på SVT och som finns på SVT Play för den som inte har sett denna. Och jag hade inga som helst förväntningar när jag klickade på denna. Jag visste knappt vad den handlade om. Jag bara såg att det var en rysk gymnast och tänkte detta kan vara spännande. Och sen så blev jag otroligt tagen faktiskt av denna berättelse. Och det är så då att premisserna för dokumentären är att det är regissören Marta Proust som är en gammal rytmisk gymnasist. Säger man så?
Nej, då går man i gymnasiet. Och rör sig rytmiskt mellan kemilektioner och matte C.
En polsk sådan tror jag att hon är. Ja. Hon väljer att ta rygg på den oerhört framgångsrika, redan då unga 19 år är hon då, Margarita Mamun. Mm. Rita Mamun. Rita som vi kallar henne från och med nu.
Just det. Men det är alltså inte gymnastik med trampolin och barr och räck och sånt och fristående, utan det är med bollar och tunnband och käglor.
Och... Exakt. Och detta är då att man följer vägen fram mot OS i Brasilien 2016. Så det är ju ganska nära vår tid. Och rätt tidigt så förstår man att det är, alltså man har ju redan vissa fördomar om kanske rysk gymnastik vad det gäller tränares förhållande till sina adepter. Det är oerhört hårt, oerhört disciplinerat. Men detta är på en annan nivå. Det är sån utpräglad mobbning. Det är sån jävla psykisk terror. Från hennes tränare, men också från överledaren, om man säger, som är liksom förbundskaptenen. Båda de två kallar henne för din värdelösa kossa, ditt fila äckel, hela tiden. Och man ser hennes blick för varje minut som går av den här dokumentären, och det är oerhört snyggt gjort, alltså regin och kamerarbetet. Man är så himla nära hela tiden.
Det är en lätt klaustrofobisk känsla som tittare, för det är alltså inga sådana här, inga spikerröster, och det förklaras inte så mycket. Utan man är väldigt nära henne med kameran, både när hon har de här riktigt, riktigt tuffa träningspassen och även de få gånger hon får vila och reflektera lite. Så man är hela tiden så himla nära, man får aldrig riktigt någon paus från henne. Nej. Vilket gör att man liksom känner att man kastas in i det här verkligen.
Ja, man ser ju på henne också, det är ju också det som man har med sig hela tiden, att
hon är 19 va? Eller 20.
Ja, precis. Mm. Hon tycker inte det här är kul, det är ju någon slags, hon är nästan tagen som gisslan av de här, som någon slags hyperavancerad typ av liksom försök. Hur hårt kan man pressa en person, både psykiskt och fysiskt? Och hon går med på det, men hon har liksom hela tiden någon slags darr på hakan och liksom tårar i ögonen.
Ja, gråten i halsen konstant, ja, nästan på varje pass.
Och så till råga på allting så blir då Ritas pappa cancersjuk, vilket man får reda på. Jag ska inte tyvärr så kan jag inte berätta slutet, för att det är slutet där man liksom nästan trillar tillbaka i sin fåtölj. För man blir så förvånad över vad det är som händer. Så jag kan inte spoila det.
Nej.
Men, och det är jävligt synd, för då hade vi kunnat prata om helt andra saker. Jag vill inte det, för att det är ändå en upplevelse för den som inte har sett det, så det vill jag ändå ge.
Ja, om man ska se den här, Over the Limit heter den. Men någonting vi kan tala om och en tanke man får är ju att målet här då är en guldmedalj i OS i Rio. Mm. Det är det som ligger.
Ja, hon ligger på den nivån liksom.
Hon är absolut världsklass. Ja, det finns ju någonting där såklart, att kunna bli så illa behandlad och så nedtryckt och samtidigt prestera i absolut världsklass. Mm. Men också att om det nu är, man enas om att det här är det som hägrar vid horisonten, skatten så att säga, det här OS-guldet. Och man känner ju inte att, vill du det här ens? Mm. Eller, och för vem är den här potentiella guldmedaljen? De spelar ju också rätt mycket på patriotism och med att man gör det för sitt land och inte. Hon skulle ju verkligen vara i behov, det som vi också pratade om förra veckan, av en kompis.
Mm.
Och göra det tillsammans med. Och det finns ju en stark scen ganska tidigt när hon är som sagt 19 eller 20. Och hon sitter med en annan gymnast som bara är 14 eller något sånt. 15. Ja. Och man förstår hur många år hon har kvar av nästan tortyrvälde, den här ännu yngre. Ja. Och de sitter och viskar om sig, när får du vara ledig nästa gång? Jag hoppas den här helgen tar slut snabbt och så.
Ja, att det... ja, hon, och de är båda är nästan lika döda i blickarna. De har liksom gett upp, det finns ingen glädje kvar i deras liv. Och det är också en annan talan sen är just när Rita når framgångar på EM, jag tror att det är i Israel. Och efter... när hon kommer ut från mattan, om man säger, och kommer ut i katakomberna, så kommer de här två glada liksom, hennes tränare och förbundsledaren. Och de är ju skitglada liksom. Men börjar snart efter det påpeka felen och sådär. Mm. Men det finns ju ingen som helst glädje i henne, utan hon är ju bara lättad
för att hon inte får själv.
Ja, precis. Ja. Det är jävla jobbigt att titta på.
Och sen är det ju speciellt, jag är sannolikt ingen expert på gymnastik, eller rytmisk gymnastik, men jag noterar ju att det är en typ av sport där man ofta når framgångar väldigt tidigt och väldigt ung ålder. Mm. Vilket ju också gör någonting, att många är nästan barn.
Mm.
Liksom, för de nämns ju ofta som underbarn, men det är inte ovanligt med tonåringar som tar massa guldmedaljer och hur det ska gå sen för dem. Du kommer ju ihåg duellen mellan Nancy Kerrigan och Tonya Harding i konståkning 94 i Lillehammer, där man ju, trots att vi bara var 12 då, så sögs man ju in i den. Alla inte kommer ihåg kanske, det var ju ingen av dem som vann, utan det var ju Oksana Bajul som vann, som var från Ukraina, som väl var 16 eller något vid tillfället, tror jag. Hon fick ju en del problem efteråt, när man ska börja leva liksom lite på riktigt. Det var väl en del med drickande och så, och att de här sporterna där man pikar så himla tidigt, och vad det gör med en sen. Det är ju vanligt att de lägger av supertidigt och sådär, och konstig barndom att se tillbaka på, för det är ju en barndom. Nu är hon 19-20, hon ritar nu för att följa henne, men vi får ju inte se det, men hon har ju såklart varit inne i det här programmet sedan hon var 8, liksom så. Att någonstans måste det där komma ut. Och mer än så är svårt att säga om den, förutom att vi tycker verkligen att ni ska se den här Over the Limit. Det är en polsk produktion, men som rör sig i ryska miljöer då, och vad det lider också i OS-miljöer. Den här typen av ledarskap har vi ju pratat om tidigare. Det är ju inget som Jens Gustafsson står för, som vi nämnde innan. Och det är ovanligt inom fotbollen idag att man hör om den här typen av penalistiskt ledarskap, eller, ja, eller bara väldigt auktoritärt överhuvudtaget. Tar man allsvenska nu, så har ju den ansetts vara lite på utdöende, att man måste se människan väldigt mycket, och det finns stora organisationer. Därför blir det ju rubriker när det väl är någonting som sticker ut lite grann. Vi hade ju de här där Benny Lekström till exempel i Sirius kände sig utfryst och ja, men lite arbetsmobb, vuxenmobbning var väl ordet som användes då, Kim Bergstrand och
Pimenta och vad som hände i BP och så också.
Ja, Pimenta tänkte jag inte ens på. Det är ju ett mycket tydligare exempel, för där är det lite mer, de går ju inte med på Kim och Tolle att de skulle ha gjort något som var speciellt dumt så. Men det är ovanligt, men jag noterade att på vår redaktion så ligger Åge Hareides, inte självbiografi, för det är inte han som har skrivit den, utan vem har skrivit om Åge Hareide?
Arild Stavrum,
ja. Gamla som du kanske HF... såg.
Jajamän, gamla HF-hjälten får man säga. Ja. Som vann skytteligan. Vilket då?
Ja, de vann ju guld 99, så ska vi säga att han även vann skytteligan
det
året.
Ja, det är inte omöjligt att det är så. Men redan då var han en lite av en liten udda fågel, får man säga. Han var... Det gick rykt om att han hade klippkort på Louisiana. Det var rätt ovanligt för en fotbollsspelare på den tiden.
Ja.
Så då museet som ligger mellan Helsingör och Köpenhamn. Han bodde väl i Helsingör, så de flesta utländska spelarna bodde då av skatteskäl.
Ja, just det.
Pendlade med Sundsbussen till Helsingborg.
Just det, men att han också hade lite andra intressen.
Ja, lite där ambitioner. Och sen efter då karriären så har han ju skrivit ett antal böcker. Han har varit rätt bred sådär, både barnböcker, skrivit till kriminaldeckare, lite skönlitterärt. Och så nu då. En bok om Åge Hareide.
Ja, som ju alltså han hade som tränare i Helsingborg, och hade honom även i Molde, tror jag. Och det här är ju sannoliken inte, så vi inte överdriver här på något löjligt sätt och likna vid hur ledarna är i den här dokumentären Over the Limit. Men man kan ju säga som så att Hareide ändå har ett auktoritärt drag som är lite ovanligt att se bland de här unga som kommer upp i alla fall. Det finns en scen och boken börjar med, vi ska inte spoila den heller, men det är inte lika mycket att spoila, för har man lite koll på Hareide vet man ungefär vad han har gjort. Det här är mycket intervjuer både med honom själv, och Stavrum berättar om sina erfarenheter, och så har han intervjuat massa personer som har haft med honom att göra. Bland annat i Sverige då, Helsingborg och Malmö FF. Men där tar ju Stavrum själv upp en matchgenomgång efter en match där han har gjort hattrick i, men ändå står och blir offentligt utskälld av Hareide för att han inte har varit tillräckligt bra defensivt inför gruppen då. Bara det tror jag är ganska ovanligt idag. Och det finns ju de som har betydligt mer ont att säga om Hareide också, speciellt då tidigare landslagsmålvakten Thomas Myhre, som ju har det exakta citatet: "Jag hatar Åge Hareide." Tydligt. Där han då kände sig, jag tror också det var i Molde kanske, utfryst och mobbad. Och väldigt öppen med att han fortfarande är bitter. Att han inte har släppt det här. Och det kan Stavrum resonera kring ganska intressant. Hur långt man får gå och vad man kanske kan få ut istället. Så det är väl en bok jag ändå kan rekommendera. Och apropå Norge, så vi ju här väldigt märklig nyhet förra veckan. I lite lägre regionerna. Det var väl i Adeccoligan, om den fortfarande heter så, motsvarande superettan i Norge. Där svensken Nurkovic, som kom dit i somras efter att inte fått så mycket speltid i Varberg. Han hade Jocke Persson som tränare i Varberg, som ju också är känd för att kritisera offentligt och inte dra sig för det. Och det har vi tagit upp här tidigare också. Och sen vill han ha lite mer speltid och hoppas på lite mer förtroende i Norge. Och det har han fått spelmässigt, men det var ju väldigt speciellt då när det, jag tror det var Fotbollskanalen som skrev om det, en norsk intervju där Nurkovic tränare berättar att jag tror väldigt mycket, jag har förstått att den här tränaren är ung och något av en frifräsare i norsk fotboll, talar jävla mycket om hur bra han själv är och så. Men det han säger här i den här intervjun är alltså att han tror mycket på statistik och är mycket inspirerad av USA, att man går efter stats. Och så tar han Nurkovic som exempel och säger att han har väldigt bra stats. Men det speciella han säger då är att det här är en spelare jag personligen inte gillar. Jag gillar inte honom som person. Jag bävar för att behöva jobba med honom ett år till. Men hans siffror är fantastiska.
Ja, det är anmärkningsvärt.
Ja, det är ju roligt som journalist att få det citatet. Men nog undrar man hur det känns som spelare att få den liksom personliga sågningen på det sättet. Sen gjordes det en uppföljningsartikel där Nurkovic försöker skratta bort det här och säger att det rörde sig om någon slags översättningsfel eller missförstånd. Mm. Det kändes lite som en efterhandskonstruktion. Och det var inte klart i nuläget om Nurkovic skulle spela vidare i klubben. Det ska bli intressant att se om man gör det. För det var också, kan man säga, ovanligt för dagens tränarkår i Skandinavien i alla fall.
Men om vi bara gör en liten koppling tillbaka till just kanske Rita då, som man inte hade koll på, så finns det någonting där att det finns ju idrottare som ploppar upp just när det är ett OS som man aldrig har hört talas om, som plötsligt dansar under några veckor, antingen på vinterveckorna eller på sommarveckorna, beroende på vad det är för typ av OS. Och sen så glömmer man bort dem igen. Men de är verkligen uppe på tapeten under en kort tid. Och det finns ju några sådana namn som man, som jag tänker på. Jag tänker till exempel på Håkan Dahlby, som jag aldrig hörde talas om innan han fick sina framgångar.
Skytten,
ja. Och det var i Peking.
Ja, alltså det finns ju vissa grenar som är väldigt OS-kopplade, som man som halvintresserad sporttittare i soffan checkar av en gång var fjärde år. Kanske curling eller skytte är väl en typisk sån, eller fäktning eller vad det kan vara, brottning lite grann också. Och då kan det ju antingen vara som du säger att någon bara ploppar upp och den visste vi inte alls vad det var, men nu har du vunnit medalj. Det var väl lite så för cyklisten Emma Johansson till exempel, och inte så många som hade koll på henne, och det lite mer är livet förändras över en dag eller över en natt. Sen finns det ju de där både tidningar och journalister och även kanske tittare och sportintresserade checkar av lite 2 månader före ett OS. Vad har vi för potentiella medaljchanser? Vad är det här? Det är en skytt. Håkan, han leder världskuppen. Han måste ju vara ett solklart guldhopp. Och då bygger man ju upp under en ganska kort tid att här, kolla Sverige, här har vi ett jättestort guldhopp. Mm. Och så blir det jättemycket bevakning ett tag till personer som folk bara skitit i innan. Och också kommer skita i så fort OS är slut.
Ja,
Dahlby är ett jättebra exempel.
Ja, som reporter är det också oftast tacksamt för det här personer som aldrig har varit i närheten av att få någon typ av medieträning. De brukar vara rätt annorlunda jämfört med de andra stora stjärnorna.
Som, ofta sporter de inte kan leva på.
Man får helt nya miljöer, man får helt annan access, helt annan typ av citat. Så det, och där blev ju också Håkan Dahlby perfekt på det sättet. Frifräsare får man ändå säga.
Han byggdes ju upp, jag var med och byggde upp honom. Mm. Just inför Peking-OS, där det tror jag inte kryllade med svenska potentiella guldmedaljer, så var han ett sådär, de hade väl till och med, tror DN alltid hade en sån OS-barometer, vilka som var de största guldhoppen varje dag, då var han alltid med högt upp där. Så han skulle byggas, och nu ska man göra folk intresserade av, kanske inte var dubbeltrapp, men någon form av skyttegren i alla fall. Så det blev ju jättemycket inför bevakning på Dahlby, och Dahlbys konkurrenter, du vet, var någon sheik, och en engelsman och liksom man skulle, en italienare. Och vi hade ju på plats en liten redaktion i Peking som leddes av Daniel Berglund som var nyhetschef. Han var en väldigt eldig nyhetschef. Gillade när det blev krigsläge. Jag gillade honom verkligen, så det här är ju sagt med kärlek. Men han blev ju då väldigt intresserad av Dahlby. Just för att det här kan bli potentiellt stort. Det här kan bli guld. Mm. Så jag och några andra fick i uppdrag att liksom ta reda på konkurrenterna. Starta lite ordkrig. Och också vad det fanns för förutsättningarna. Berglund får höra att efter de har skjutit en serie så sätter de sig i ett omklädningsrum, i samma omklädningsrum, inte var för sig. Och det tyckte han var väldigt spännande, för då kan man ju, det kan ju bli trash talk där inne. Och jag tror att Dahlby dumt nog liknade det lite som en bunker, sa han, psykbunkern! Så direkt skulle det bli så, kan vi få blueprints på psykbunkern? Så, och man bygger upp och bygger upp och bygger upp, och så ska Dahlby väl skjuta efter att ha suttit i psykbunkern, och han skjuter då inte så bra, han floppar. Och jättemycket journalister på plats, för det här skulle ju vara ett potentiellt guld. OS säger lite så att här är vi idag, och så smäller det till någon annanstans och sticker vi dit. Och jag kommer aldrig glömma hur bruten han var efter att han hade misslyckats där. Mm. Och just att han skämdes så mycket. Han grät såklart. Och jag minns att han sa så här, ska ni arkebusera mig nu? Mm. Och han hade också en tränare som däremot var helt, han hade liksom inte fattat, Dalby var väl smart nog att fatta att de här bryr sig bara nu. Mm. Medan hans tränare som heter Dixon, kommer jag ihåg, stod och sa, övertygad om att Håkan kommer ta revansch på världscupfinalen i Minsk i september. Alla står och nickar och skriver och tänker, ingen, det är en chans att jag kommer vara i Minsk. Ingen kommer bry sig om det, Dixon. Men det trodde han då. Men Dalby känner att han har svikit sitt land, mm. han har svikit oss reportrar. Och det hade ju nästan varit uppfriskande om man hade skällt ut oss istället. Mm. Eller tittare också, för det är ju något jävligt konstigt. Det är ju ingen som tittar som bryr sig om honom egentligen. Man bryr, för honom är det är bara en potentiell guldmedalj. Sporten skiter man också i. Och så fort det där guldet är gjort så går man vidare med nästa grej. Mm. Det hade ju nästan varit uppfriskande om han hade vågat anklaga alla oss för att vara hycklare istället. Mm. Att vad är det här? Så jag skjuter väl för mig själv. Ska ni plötsligt sådär? Och det gjorde han väl lite också. För det fina här är väl att han fick sin medalj 4 år senare i London. Och då hade han ju något sånt där som folk tyckte var lite pinsamt då, att han sa fuck you. Det var i tv. Jag hade gärna hjälpt honom med dramaturgin lite, för det blev lite luddigt som tittare vad han sa fuck you åt. Men jag fattar ju att det var lite de här grejerna. Att man hade behövt jobba, om så här Henrik Jonsson sommarproducent hade gått in och fått liksom renodla hur han berättar det här, varför han säger fuck you, så hade det inte blivit lika konstigt. Mm. Men jag tyckte det var väldigt skönt att han gjorde det. Ja. För där var det liksom, jag fattade verkligen det. Mm. Sådär, och att det här var ju hans medalj. Och inte någon annans. Fuck you. Det var bra gjort. Ja. Nu ska vi åka spelarbuss.
Ska vi?
Ja. Jag har förberett en liten spelarbuss. Jag har fått requests.
Jesus.
Ja, På spåret har börjat. Så då blir folk sugna på att höra oss åka någonstans också. Det är helt enkelt du som är enda tävlande. Förutom alla lyssnare såklart.
Ja.
Som kan tävla mot dig i sina lurar. Eller
jag
vad de nu
sätter hör. Mig ner och skriver 10-8-6-4-2 här.
För så är det som gäller som vanligt. Ja. Mm, precis.
Så drar jag. Och skriver ner svaret om jag kan det innan 2:an.
Precis så. Och påminnelse för eventuellt nya lyssnare. Vi är alltså på väg, vi reser till en klubb. Mm. En fotbollsklubb någonstans i världen. Mm. Och ledtrådar från 10 och neråt. Är det klart?
Jag är redo.
Ja, då sätter vi oss i spelarbussen på en bekväm plats. Och säger, vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi är på väg till en het klubb på en blöt plats. Svensk bronshjälte valde oss som sin första utländska proffsklubb. Det fanns så kallade personliga skäl till att det blev så. Åtta poäng. Vår klubb inleder alltid bra och topparna är ständigt närvarande i staden. En av dem som stack upp högst på planen var så bra på att stångas framför mål att en blå Londonklubb erbjöd kontrakt.
Det är helt tyst med toppar. Vi är nere i Schweiz. Alptoppar, stångas, anfallare, där het.
Ja. 6 poäng. Ja. Trots att säsongen nyss tagit slut pågår alltid en kamp nere i byn. Svensk fotbollspamp fick en egen hyllningsramsa på vår stadion. Men om den senaste blågula bossen som var här sjunger vi inga vackra sånger.
Vad fan är detta, Johan? Men gud, är detta? Vi når nu.
4 poäng. Landets statsminister kommer trots sitt vädervackra namn härifrån. Och efter några tuffa fotbollsår var vår klubb också etta en tid under säsongen som gick. Det rann dock iväg i några matcher och vi fick till slut nöja oss med brons.
Slut!
Ja, rycker han ändå han, på 4:an.
Ja, nu blir allting tydligt.
Ja, det föll på plats. Mm. Ja, får se om några lyssnare har tagit det tidigare. Några har säkert gjort det. 2 poäng då. SKB, SKB, nå ska du få se. I Norges andra stad finns ett fotbollslag som är kämpebra. Vilka vann? Jo.
Brann.
Brann.
Han också.
Ja. SK Brann, vi var ju till och med i Norge och pratade här innan vi började resa.
Men vem var VM94 bronshjälten?
På väg till en het klubb, Brann då. Mm. Blöt plats, Bergen är ju erkänt regnig stad då. Svensk bronshjälte var Jocke Björklund, där då så kallade, ska stå för SK. Personliga skäl hans pappa Kalle Björklund som tränade Brann tidigt 90-tal.
Ja, snyggt.
Vår klubb inleder alltid bra. Ja, bra. Mm. Bra, B-ra. Mm. Topparna syftar ju på Bergen då helt enkelt. Den som stack högst på planen som var så bra att han hamnade i Chelsea var ju Tore André Flo.
Aj, aj, aj.
Och säsongen, den här var ju lite nöjd med. Säsongen har nyss tagit slut, men det pågår alltid en kamp nere i byn. Det är då min kamp. Knausgård som utspelar sig en del i Bergen. Någon av delarna där. Svenska fotbollspampen med egen hyllningsramsa var Svante Samuelsson. Och den som de inte sjunger så vacker om, blågula bossen, är Rickard Norling förstås. Mm. Och landets statsminister Erna Solberg kommer härifrån. Och, ja, de ledde länge, men de blev tre. Mm. Ja. Ja, du förklarade skamgränsen precis.
Ja, men det var lite vemligt, för jag gjorde inte alls den kopplingen. Jag tänkte Norge var helt borta. Jag började tänka Schweiz.
Ja, den är lite lurig, utländska fotbollsklubb.
På 90-talet, så jag tänkte att det borde vara där. Började som gräshoppor.
Ja, det var lite meningen och... att lura ner dig. Ja. Ja. Ja, du klarade ju fyra poängarna. Jag har inte skrivit direkt några frågor, jag har en bara.
Ja.
Det har lite med Flo att göra. Mm. Flo, Tore André Flo, inte Jostein Flo. Han gjorde 28 mål på 40 matcher för Brann innan han gick till Chelsea 1997. Och som du vet kallades han ibland Flonaldo.
Mm.
Vilket för oss in på den roliga genren bra spelare som blir liknande vid fantastiska spelare på ett krystat sätt. jag kommer nu ge smeknamn på fem spelare som alla utnämnts till sin regions Maradona.
Mm.
Och din uppgift är förstås att ge mig spelarnas riktiga namn.
Mm.
Karpaternas Maradona.
Hadji.
Det är rätt. Bra. Georgi Hadji. Mm. Balkans Maradona. Den kan... var lite svårare.
Oh, kan det varit en...
En ledtråd möjligtvis är att det är nog nästan... Ja, det är lite samma tid som Hadji kanske, men till och med lite tidigt före. Men, ja.
Mihajlovic.
Bra gissning. Dejan Savicevic.
Savicevic.
Bosporens Maradona.
Kan det vara någon av dem? Hakan eller...
Hakan Sykke. Var Emre Belözoglu.
Ja.
Det var väl mest när han var väldigt lovande. Ja, sen blev han ju inte riktigt. De andra två var ju...
Han hade lite kroppshyddan som Maradona också.
Ja, eventuellt lite av struligheten också.
Ja.
Kaukasus Maradona.
Kaukasus är det... Vänta det här. Hur kan det vara? Kaukasus. Nej.
Vi pratade om honom när vi var på VM och var nere i Sochi och nästan var i Georgien.
Ja, just det. King Kladze.
Det är King Kladze, ja.
Ja, just precis. Det.
Och slutligen då, The Maradona of the Baltic.
Är det Ragnar Klavan?
Kanske att han är det nu. Nej, här ser det faktiskt rätt svar vara Claes Ingesson. Det här är ju nästan lite för dig, för det nämns ju i det långa 94-reportaget att Moose-klubben sitter och tittar på tv och ser lite highlights när Klabbe dribblar i någon match och var på kommentatorn brister ut då. The Maradona of the Baltic.
Ja, just det.
Och de tycker det är roligt, för han var väl inte riktigt förknippad med att vara den typen.
Just det.
Ja,
ja, det var bra.
Ja, bra jobbat.
Igår, Johan, på måndagen så fyller du år. 36 jordsnurr. Och vi pratade om häromdagen när vi gick och köpte en lunch tillsammans att det blir födelsedagarna blir allt mer som vilken dag som helst. Och det är lite sorgligt egentligen. Men i ett försök då att pigga upp den här födelsedagen har jag skrivit en liten, vi kan kalla det för en ballad om att bli gammal. Om att sakna det förflutna.
Jag vet ju att du har suttit och pysslat med någonting utan att ha haft en aning om vad det är.
Jag har lagt lite tid på detta.
Ja, det ska bli både spännande och fint.
Det handlar om mig. Om när jag var liten. Och det kan ju låta märkligt.
Det är roligt.
Ja, precis. Och det kan ju låta märkligt när det här är till dig. Men det betyder inte att det inte är skrivet för dig. För det här är min födelsedagspresent till dig, Johan.
Ja.
Och jag vet ju hur bra du mår när du får prata om gamla idrottare. Om tiden då allt låg framför en. Och man kan se detta lite också som en hyllning till gamla sportnamn. Eller en kärleksförklaring till radiosporten. Men det här är mitt sätt att säga att jag tycker om dig. Så här är den. Balladen om att bli gammal. Året är 1990. Och på mina väggar har jag satt upp tre posters med häftmassa. En på Stefan Edberg, en på Maradona och en på Guns N' Roses-omslaget för LP:n Appetite for Destruction. Jag är 9 år gammal och har precis börjat sälja kvällsposten om helgerna. Jag cyklar runt i Lerberget och säljer tidningar. 7 kronor för en tidning. Men mest sätter jag mig på en bänk vid ICA-bojen och bläddrar igenom sportsidorna. Jag blir besatt av sport, jag slukas upp av resultaten, namnen och hjältarna. Thomas Gustafsson på skridskobanan och Anita Wachter i pisten. Jag önskar mig en Greg Norman-tröja av mina föräldrar, trots att jag inte ens sett honom göra en enda runda. Jag är en Norman-kille, inte en Nikvaldo-typ. Jag får inte tröjan eftersom mina föräldrar säger att den är för dyr. Istället får jag en piqué-tröja som är inköpt på Ullared. och som enligt min mamma liknar den som Stefan Edberg har på den affisch jag har på min idol i mitt rum. Efter skolan gör jag inget annat än sportar. Jag spelar fotboll, tennis, ishockey, badminton, basket, bordtennis och bowling. Jag simmar och slår skolrekord på 25 meter. Jag är Anders Holmertz Bengtsson. Jag cyklar runt överallt, till träning efter träning. Mamma är sur på mig för att jag inte hänger upp mina blöta handdukar. Min cykel är inte lika fräck som mina kompisar. Mamma säger att vi inte har råd med något finare eftersom mina sporter kostar så mycket. Jag börjar spela med fotbollslaget som är ett år äldre. Vi åker till inomhuskupper och sparkar på filtbollar och dricker päronsoda. Jag får Martin Dahlins autograf och jag skriver till en adress som stått i Buster som påstår att om man skickar 2 tior i ett brev så får man Maradonas autograf i retur. Jag får den aldrig. Hemma är det halvstökigt. Mamma är sur på pappa var och varannan dag för att han inte hjälper till i hushållet. Mamma städar, städar och städar. Och röker sig under fläkten, röda prins. Pappa sitter alltid i sin fåtölj och tittar på sport på tv. De bråkar mycket och jag flyr ännu längre in i idrottens värld. Fantiserar om att jag säger åt John McEnroe att han uppträder dåligt när han skriker på domaren som dömer oss i finalen i US Open. Publiken på Flushing Meadows ställer sig då upp och applåderar mitt mod. Jag intresserar mig för trav eftersom pappa alltid sitter med en V64-bong i fåtöljen. Mark Lobel vinner Elitloppet 1990. Min storasyster spelar Madonnas Vogue på sin nya bergsprängare, en telefunken. Jag bankar i väggen och skriker att hon ska sänka volymen. Skaffa ett liv, tönt, svarar hon och höjer volymen tills pappa stormar upp för trapporna. Jag hoppar på cykeln och trampar till Lerbergets IP, slår några skruvade frisparkar, leker att jag är Thomas Bolin. Cyklar vidare på min jävla cykel som har en kedja som hoppar varje gång jag är på väg till någon idrottshall. På helgerna åker jag över skuttiga vita Ford med min pappa till olika tennisturneringar. Pappa säger alltid, du måste välja sport nu Anders. Men det gör jag inte. Vi lyssnar på radiosporten. Jag inser att jag längtar allt oftare efter de här stunderna när vi sätter oss i bilen för att vi ska kunna lyssna på radiosporten. Utan att min mamma och pappa kan börja bråka. Utan att min syra spelar Madonna på högsta volym. Jag tror att jag blir lite lugn när jag hör Roger Burman läsa upp resultaten för lag som Iksu, Dackarna, Edsbyn, Vita Hästen eller Drott. Jag lyssnar allt mer på radiosporten och lyfter in en enkel radio på mitt rum som blir som min bästa kompis. För så många kompisar har jag inte. Jag har nästan bara lagkamrater. Idrotten gör att jag sedan leker med någon. Burman, Dag Malmqvist och de andra blir mina låtsaskompisar. Och de pratar om Sergej Bubka när han slår nytt inomhusrekord med 6.05 i Moskva. Och Steve Backley som kastar världslängst i spjut. Och Kanada som upphäver dopningsavstämningen för Ben Johnson. Pete Sampras, Gabriella Sabatini, Steffi Graf, Mike Tyson, San Francisco 49ers. Och så musiken. Spänningen inför vilken låt som ska spelas efter att Burman sagt att det står 1-0 i Rocklundahallen. Vanessa Paradis, Phil Collins, Orup, John Bon Jovi. Jag hör referaten om när Mikael Appelgren vinner Europamästerskapen i bordtennis efter att ha besegrat polacken Andrej Gruba. På kvällen ser jag inslaget i Sportspegeln och jag ser Grubas mintgröna pikétröja. Den kan vi nog hitta på Ullared, säger mamma. Italiensk fotboll dominerar. Sampdoria vinner cupvinnarcupen, Juventus och UEFA-cupen och AC Milan Europacupen för mästarlag. Jag får en falsk Lotta Matthäus-tröja av min faster efter att hon var på Gran Canaria. Matthause har felstavat på ryggen, men det gör inget. Jag sover i den. Mitt Djurgården vinner SM-guld efter att besegrat Färjestad i finalspelet. Jag blir ledsen när Mats Sundin säljs till NHL, men Rolf Riddervall är kvar. Så blir det sommar. Min kompis ska åka med sin familj till Italien för fotbolls-VM. Turin och Genoa, Brasilien, Skottland och Costa Rica. Jag frågar mina föräldrar om inte vi också kan åka. Vi har hyrt en stuga genom kommunalarbetaren i Norrtälje istället, säger mamma. Vi har båda fyllda Panini-album när han åker ner mot Italien och jag stannar kvar i Lerberget.
Not
Det blir mitt första VM som jag verkligen minns. Jag missar inte en match. Jag ser Roger Milla dansa, René Higuita spexa, Carlos Valeramas frisyr, Gascoins finter och Salvatore Schillacis glädje efter målen. Och Careca. 1-2 på Stadio delle Alpi mot Brasilien. Jag bläddrar i mitt Panini-album innan jag ska somna den kvällen och kollar på bilden på Careca. Panini-albumet är med mig hela tiden, även dagen efter när pappa och jag åker till Mjuka Ljungby för en tennismatch. Jag har köpt det för mina egna pengar, för de pengar jag tjänat på att sälja kvällsposten. Jag förlorar tennismatchen i min falska Stefan Eberg-tröja. Min motståndare har Agassi-kittet. Neon-orangea värmebyxor under de stentvättade jeansshortsen. En långsmal tygbit som svettband i pannan. Han tillhör Båstads tennisklubb. Moderater, som min pappa sa. Jag sätter mig gråtandes i den vita Forden. Jag inser efter 5 minuter att jag har glömt mitt Panini-album. Det ligger kvar någonstans i tennishallen i Mjuka Ljungby. Pappa vänder om, argt. Vi sitter tysta i bilen tills pappa bromsar in utanför tennisbanorna. Jag springer ut från bilen och börjar leta. Hjärtat rusar. Omklädningsrummet ute på banan, kiosken, det är borta. 5 minuter senare sätter jag mig i bilen igen. Albumet är borta. Jag börjar gråta igen. Vi lyssnar på radiosporten under tystnad. Pappa sur på mig för att jag inte haft bättre koll på mitt album. Jag försöker dölja mina tårar. Sommarveckorna går. Det luktar varm asfalt, torrt gräs, söt, mjuklass och flintastek. Under veckan i Norrtälje åker vi in till Stockholm en dag. Det är första gången jag är i en sån storstad. Jag blir knockad, fullkomligt knockad av hur stor världen kan vara. Jag får mina föräldrar att köpa en världskarta i en bokhandel vid Sergels torg. Samma torg som min pappa säger är fyllt med knarkare. Jag lyssnar fascinerat och storögt. Stockholm, wow. Det är som New York för mig. Här bor de stora stjärnorna. Här bor Michael Jackson på Sheraton när han är i Sverige för en show. Jag tjatar på mina föräldrar om att vi måste åka till Globen. Väl där går jag runt storögt och tänker på Riddervall. Det är där han spelar. I den enorma vita bollen. Wow. Det finns något annat än Lerberget, Höganäs och Helsingborg. Det går upp för mig i sommaren 1990. Jag är hemma hos min farmor i hennes tvåa i centrala Höganäs när Stefan Edberg vinner Wimbledon efter att ha besegrat Boris Becker. När jag cyklar hem från Höganäs till Lerberget är jag glad. Jag bestämmer att jag ska säga till min tennistränare Bengt-Åke att jag också vill köra enhands backhand. Hemma i Lerberget öppnar jag ytterdörren och ser min mamma stå under köksfläkten med en cig i handen. Jag förstår direkt att hon och pappa precis har bråkat. Pappa sitter i fåtöljen med en öl, tittar på någon sport. Syrran spelar Army of Lovers på bergsprängen. Jag lägger mig på mitt rum och tittar på affischerna, skruvar på min radio och rattar in radiosporten. Man pratar om Edbergs femsetare mot Becker. Jag tar upp min dagbok och skriver Edberg framme vid nätet, utropstecken. Pratar med Bengt-Åke om det. Hos farmor idag, åt makaroner med bearnaisesås. Ska jag bli sportjournalist eller tennisproffs? Jag bläddrar i boken Sporten idag, som jag fick i present när jag fyllde år. Namnen swishar förbi. Christer Majbäck, Jan Ottosson, Larissa Lasutina, Pirmin Sobrigen och Pernilla Wiberg. Sommaren är snart över. Hösten och vintern står för dörren. Och några veckor ska jag börja trean. Livet ska aldrig bli så likt igen. Men den här kvällen spelas Tom Petty i mitt pojkrum. I won't back down på radiosporten. Jag skriver att jag gillar låten i min dagbok. Året är 2018. Det är slutet av november och jag är 37 år och har ett diskbråck bakom mig som gör att jag varken kan spela fotboll eller tennis. Jag tränar på gym och jag hatar gym. Jag har 2 barn, en fru och en vinkyl. Jag köper Panini-album till min son. Jag har inget körkort men en fin cykel. 21 växlar, Shimano. Jag skjutsar min son till all hans träningar. Han har en fin cykel och schyssta fotbollsskor. Ibland tänker jag på mina gamla affischer. Vad hände med dem? Den enda idolen som sitter på en vägg hemma är Gay Talisi. Maradona har blivit en trasig seriefigur och Stefan Edberg har gått under jorden. Jag är en fotbollsjournalist och jag har en podcast där jag varje vecka pratar om fotboll. Pappa går till pension och tittar ännu mer på sport på tvn. Mamma har slutat röka. Men sportradion är inte en del av mitt liv längre. Det händer att det blir några minuter här och där. När jag städar oftast. Jag städar 2 gånger i veckan. Det har jag fått från min mamma. Mitt sportintresse har svalnat. Fotbollen engagerar förvisso fortfarande. Men jag tittar mest på tennisfinaler när det är Grand Slam. Jaktstarter och OS. Och kanske en handbollsfinal i EM. Men inte mycket mer än så. Jag kan inte nämna en enda spelare i Djurgårdens hockeylag. Jag saknar Rolf Riddervall och Putte Eriksson. Och Espen Schampo och Knutsen. Jag saknar radiosporten. Jag saknar namnen från förr. Jag saknar storögdheten, drömmen om att en dag få slå Jörg Rotskopf i en bordtennisfinal. Eller Ivan Lendl i Melbourne. Jag saknar mitt Panini-album. Så jag spelar radiosporten-låtar från 1990, när jag var 9 år, för min snart 9-åriga son. Han tittar konstigt på mig. Jag berättar om Lothar Matthäus, Attilio Lombardo på Sampdorias mittfält, Niklas Wallenlinds brons i EM på 400 meter häck och Monica Seles finalvinst mot Steffi Graf i Franska öppna 1990. Och min tids Messi, Kalla och Henke Lundqvist. Han lyssnar, till min stora glädje, intresserat. Så en kväll, när jag kliver in i hans rum, ligger han på sängen i mörkret. Radion står på, radion som han lyft upp från en flyttlåda i källaren några dagar tidigare. Det är radiosporten. Han har rattat in radiosporten. En spelare som heter Olle Liss sätter en puck för Rögle. Jag kryper ner under Sigges täcke och lägger mig bredvid honom. Han har allt framför sig, alla namnen, alla drömmar. Jag har bara nostalgin och min son. Sigge somnar. Jag tänder nattduxlampan och slår av radion. Och där är den, ovanför hans säng. Samma enorma världskarta som jag köpte på Sergels torg sommaren 1990.
Ja, Bibi Röda ringt den.
Ja.
Ja, fantastiskt fint.
Ja, det var, jag visste att du skulle ändå tycka det var fint med lite gamla namn. Och...
Jag känner mig för ovanlighetens skull lite mållös.
Ja, skönt. Det var
ju mycket svärta där också.
Mm, det var det.
Ja, och man fick en inblick i
lilla
din familj. Ja, men även med dina föräldrar. Och, men också det här med oss otroligt starka med sporten som flykt.
Ja, det var ju verkligen
och hur
så,
man gör, särskilt kanske på en liten plats, ett sätt att göra sin värld större.
Mm.
Drömmar är så slitet ord. Sådär. Det behöver ju inte vara att man verkligen drömmer att det ska bli så alltid.
Mm.
Men att bara man får ta del av någonting annat som man förstår är häftigare än ens egen vardag.
Så. Ja, men det är ju så. Nu pågår
det otroligt fint.
Nu pågår till exempel handbolls-EM och sådär. Jag önskar ju att det skulle vara som när man var liten, att man hela tiden hade koll. Det var inte bara så att man kollade på Sveriges matcher, man kollade på potentiella konkurrenter till liksom semifinalplatsen och sådär. Stenkoll på det. Och det man tänker så att man vill ju nästan, man vill inte leva igenom sina barn och sådär, men man blir glad när man säger att Sigge har det här intresset. Det gör att jag ändå får upp alla de här tankarna om hur det var när man var liten.
Mm.
Med alla de här sakerna.
Olle Liss är rätt snygg också.
Är han det?
Han har lite så långt hår under hjälmen.
Ja.
Och något av en succé här i höst för Rögle.
Ja, den som blir glad av vissa av de här låtarna som jag spelar nu, allting är ju från 1990 här. Och låtar som man hörde då när jag var 9 år gammal. Men man kan ju faktiskt tipsa i sammanhanget om Max Leifby har gjort en oerhörd lång spellista som finns på Spotify som heter, tror jag, bara Radiosporten.
Mm.
Där finns en himla massa guld faktiskt som jag lyssnar på allt oftare nu för tiden.
Mm. 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 Men blir du glad de gånger du får en inblick? Jag sa ju precis innan vi spelade in här att Motala slog Edsbyn igår med 5-3, skrällde. När du liksom får en skärva av något annat idrottsliv som pågår.
Ja, det blir ju. Samtidigt så är ju, nu är ju liksom distansen och avståndet är så himla långt. Jag kan ju inte en enda bandyspelare nu. Det kunde man ju för. Man kunde ju hela startelvan nästan när det var bandy-VM.
Mm.
Idag kan jag ingenting. Så att det är så himla långt bort där. Så att man försöker ju ändå gå till de sakerna man känner att det är inte så långt steg. Och tyvärr så är det ju lite grann mer kanske till just NFL och NBA och lite de amerikanska sporterna för att jag läser den journalistiken, men den svenska
svenska idrottsmyllan.
Ja, det är ju den man vill tillbaka till egentligen. För man är ju bra där, det är en jävla snuttefilt faktiskt.
Ja, som alla andra att checka in en gång var fjärde år när det är OS.
Ja, precis.
Ja, jag vill tacka för den här väldigt fina genomgången.
Ja, det var lite nöje faktiskt.
Det har ju aldrig varit så bekvämt för en själv att bara sätta sig tillbaka och lyssna.
Ja.
Och den här Och musiken väcker många minnen hos mig också såklart. Det känns nästan magstarkt att dra en glad jingle här nu. Så vi kanske bara ska låta det här vara bland det sista i dagens avsnitt.
Mm.
Och säga att vi har gjort det här i samarbete med PlayStation. Som har Sveriges bäst säljande konsol med det största och bredaste utbudet av spel. Och med kraftfulla PlayStation 4 Pro så kan man spela spelen i 4K. Och med PlayStation VR headset kan man uppleva ett helt nytt sätt att spela på.
Ja, och vi har gjort avsnittet i samarbete med Halebop som då är glada över att vara en sponsor till Offsides podcast efter vårt beslut att avsluta våra samarbeten med spelbolagen. Många skaffar ny mobiltelefon under julen och på halebop.se kan du passa på att byta in din gamla telefon så får du inte bara bättre pris på din nya lur, din gamla får också en chans på några fler års livstid. Det tycker jag Halebop är schysst på riktigt.
Mm. Det här gör ju också att jag känner att apropå den här föreställningen då som vi ska ut med i mars och turnera runt med Offside Live, att melankolin kommer inte bli ett problem att få med där om man vill det.
Det får vi tona ner, tror jag.
Ja, och kanske så att vi kan ha varva det åtminstone med energi och förhoppningsvis lite komik också.
Ja, det hoppas vi. Det ska bli lite annan
typ. En kul kväll ska det bli.
Ja. Ja, och vi tipsar då en gång om detta. Det är alltså man går in på offside.org/offsidelive för att köpa biljett. Och det är ju då så att prenumeranter har ju rabatterat pris. Så det är värt att bara bli prenumerant av den anledningen. Och kvällarna som gäller just nu, eller det är ju spikat, det är i Malmö på Malmö Live den 17 mars. Det är i Stockholm på Skalateatern den 18 mars. Och det är i Göteborg på Pustervik den 19 mars. Och vi gör detta då i samarbete med Carlsberg som gör denna satsningen möjlig. Och vi hoppas då att så många som möjligt vill köpa biljetter. För det hade gjort oss väldigt glada. Och det hjälper faktiskt Offsides möjlighet att fortsätta göra den journalistik som vi vill göra.
Ja, och tiden går snabbt. Plötsligt så är det mars. Så vi har mycket att jobba med för detta för att det här ska bli så bra som möjligt. Och tills vidare så hörs vi här precis som vanligt varje onsdag med Offsides podcast.
Tills nästa vecka. Ta hand om er. Hej!